بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا ويلكمنا تل السلكونر ما شاء الله وبير الله سبحانه وتعالى تبل سيغنوس إي دي بيار واتس كبا كنسكاب سن ينر اس بدو مداغن سم فر اس وك انت موت اس
Mycket bas på ljudet.
Vi fortsätter att gå igenom Kitab Riyad al-Salihin av Nawawi rahimahullah ta'ala. Och vi har kommit fram till kapitel 11. Kapitel 11. Där så säger författaren Al-Mujahada. Al-Mujahada. Vilket kan översättas till att kämpa, att sträva. Som ni alla känner till kommer från ordet jihad. Att kämpa, att sträva, att uppoffra, att vara mån, att vara ivrig i att göra gott. Och författaren fortsätter lite på spåret som vi talade om förra lektionen. Att skynda sig i att göra goda gärningar. Inte, här kommer någonting som är utöver. Inte bara skynda sig att göra goda gärningar utan att kämpa. Och sträva och uppoffra för att göra goda gärningar. Och det här är en väldigt viktig och hög nivå i islam. För vi vill komma till paradiset. Vill vi komma till paradiset, vilket vi alla vill, så måste vi kämpa och uppoffra. Livet är inte alltid lätt. Vägen till paradiset är inte alltid lätt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: Huffatil jannatu bil makarih. Paradiset är omgivet med saker som kan vara svåra eller ogillade. Som människan kanske har svårt att utföra. Det finns hinder. Medans helvetet är omgivet med saker som människan dras till. Lustar och begär. Så man måste kämpa och uppoffra. Och vi vet ju att från varje tusen på domedagen så kommer 999 att kastas till helvetet. Och bara en av varje tusen får gå till paradiset. Så paradiset är inte gratis. Det är inte balash. Paradiset har ett pris. Och kräver uppoffringar. Och kräver att man kämpar och strävar dag och natt. För att uppnå denna höga nivå. Imam Sa'di, rahimahullah, säger att människans nefs, människans själ är i sin natur lat. Människan i sin natur dras åt lathet i att göra saker som är gott. Och uppmuntrar sig själv till att synda. Och har väldigt snabbt att påverkas negativt av motgångar. Så han säger att människans själ i sin natur dras åt synder. Människans natur känner sig lat i att göra goda gärningar och blir väldigt påverkad av motgångar i livet. Så människan behöver tålamod och jihad. Människan behöver sträva i att vara fast i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och behöver också kriga i att hålla sig borta från synder. Och behöver också jihad i att ha tålamod med de motgångar som drabbar henne. Och han säger, det här är dyrkan. Att göra det som man har beordrats med och hålla sig borta från det man har förbjudits ifrån. Och att vara tålmodig i det som Allah har skrivit. Och det här är den sanna mujahid. Den som strävar och kämpar i att fullborda dessa saker. Så här nämner Sa'di att den här jihad som vi alla måste utkämpa varje dag. Det är jihad i att göra det Allah har beordrat. Jihad i att hålla sig borta från det som Allah har förbjudit. Och jihad i att acceptera ödet. De här tre sakerna måste vi kämpa i. Och Sheikh Uthaymeen nämner samma sak i förklaringen på detta kapitel. Jihad i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är det som kallas för jihad och nafs. Och det finns olika former av jihad. När man hör ordet jihad tänker man spontant på att kriga. Men som Ibn al-Qayyim nämner finns det olika former av jihad. Och den första av dem är jihad och nafs. Att kämpa med sig själv. Och Ibn al-Qayyim säger att den här jihad och nafs är fyra nivåer. Den första är att kämpa med sig själv i att lära sig religionen. Två, att praktisera religionen, den kunskapen man har. Tre, att göra da'wa, att sprida den kunskap man har. Och fyra, att ha tålamod i de motgångar man får utstå på vägen i detta. Och det här är exakt samma saker som Allah nämner i surat al-Asr. De här fyra punkterna. Och han nämner också att vi måste ha jihad mot shaitan. Det finns också en jihad mot shaitan. Där vi ska stå emot och kämpa emot ash-shubuhat och shahawat. Lustar och tvivel. Shaitan kommer till folk med tvivel. Vi får dem att tvivla på religionen. Komma med bid'ah och komma med tvivel i religionen. Och då kräver det också att man går tillbaka till kunskap, till ulema, för att få bort dessa tvivel. Och sen kommer han och försöker få dig att gå vilse i synder, shahawat, lustar och begär. Och det kräver också att man gör jihad, att man inte faller in i dessa synder. Och sen finns det också jihad, nästa nivå, jihad mot kuffar och al-munafiqun. Och det kan vara med svärdet och det kan vara med kunskap. Och jihad mot kuffar delas in i jihad al-talab och jihad al-daf. Jihad där man attackerar och jihad där man försvarar. Och dessa har också sina regler och principer som man också kan fördjupa sig i. Och sen så nämner han också jihad mot ahlul bid'a, mot ahlul dhulm. Och yani de som då förtrycker folket och gör bid'a och liknande. Och det kan också vara med kunskap. Det kan vara genom att stoppa den här bid'an om man har auktoritet med handen. Och det är också att hata den här bid'an och den orättvisa som sker med hjärtat. Och det här har vi gått igenom tidigare. Vi hade föreläsningar om jihad, finns på hemsidan, fyra stycken. I första lektionen går vi igenom dessa nivåer som Ibn al-Qayyim nämner. Och det är väldigt nyttigt att lyssna på. Och det här nämner Ibn al-Qayyim i hans bok Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad. Då talar han om de olika nivåerna av jihad. För som sagt, vad jihad är många nivåer. Och den största jihad, vilken är det? Vilken av dessa jihad är största av alla? Jihad och nafs, ahsant. Att kämpa mot ondskan i sig själv. Att kämpa med att lyda Allah. Och kämpa med att hålla sig borta från synden. Och därför så säger Ibn al-Qayyim rahimahullah, jihad al-nafs muqaddam ala jihad al-adu fil kharij. Att göra jihad al-nafs går före att göra jihad mot den yttre fienden. Yani den inre fienden, jihad mot den, kommer före jihad mot den yttre fienden. Och den inre jihad är grunden för den yttre jihad. För så länge man inte kan göra jihad med sig själv och inte vinna mot sin inre fiende genom att lyda Allah och hålla sig borta från det Allah har förbjudit, så kommer vi inte kunna göra jihad mot den yttre fienden. Och han fortsätter sen och talar om det. Så om vi inte ens kan göra jihad genom att gå upp och göra fajr på morgonen. En syster kan inte göra jihad och klä sig korrekt. Vi kan inte göra jihad i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Hur i hela världen ska vi göra jihad mot våra yttre fiende? Så vi måste först vinna mot den inre fienden innan vi kan vända oss mot den yttre fienden. Och det här nämner också Ibn al-Qayyim. Han sa, jag hörde Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah säga, som var hans lärare. Jihad al-nafs wal-hawa aslul jihad الكفار والمنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا. Han säger att kriga mot ondskan i sig själv går före, eller är grunden till att kriga mot kuffar. För så länge vi inte kan vinna mot den inre fienden kan vi inte heller vinna mot en yttre fiende. Så det här är ingenting vi har hittat på, att det finns en jihad och nafs. Vissa som är väldigt hypade på jihad typ vill förneka det här och säger nej, det finns bara jihad med svärdet. Nej, det finns alhamdulillah olika former av jihad som vi alla måste utkämpa varje dag. Jihad är inte bara någon gång i livet, utan jihad är varje dag. Så utkämpar du de här olika formerna av jihad. Jihad i att utföra dina förpliktelser. Att förrätta bönen 5 gånger om dagen. Wallahi, det är jihad. Att fasta i Ramadan är också jihad, som Sheikh Uthaymeen nämner. Att inte bryta sin fasta. Att stå emot. Dagarna är långa, du är törstig, du är hungrig, du är trött. Men du krigar och du kämpar. Det här är en form av jihad. Jihad att inte ha flickvän. Jihad i att inte kolla på haram på internet. Jihad i så många saker som folk gör i samhället. Att inte röka narkotika. Att inte köpa cigaretter och röka cigaretter och liknande saker. Att inte lyssna på musik. Allt det här är jihad. Där man kämpar mot shaitan och de synder som han uppmuntrar människan till. Så vi utför alla den här jihad varenda dag. Och därför så sa profeten alaihi salatu wasalam: "Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Den sanna mujahid, den riktiga krigaren, är den som kämpar med sig själv i att lyda Allah. Det här är en sann krigare. Den som kämpar med sig själv i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är en jihad som vi alla måste försöka vinna i det här livet. Och vi kommer inshallah förklara djupare bi ibnillahi ta'ala. Och författaren nämner här ett antal verser. Den första versen är den sista versen från surat Al-Ankabut, spindeln. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin." Men de som strävar och kämpar för vår sak, de ska vi sannoliken leda på de vägar som för till oss. Allah är alltid med dem som gör det goda. Här säger Allah: "Wallazina jahadu fina." De som kämpar för våran sak. Jahadu, den är krigar, kämpar, strävar, uppoffrar för våran sak. De kommer vi att vägleda till våra vägar. Vilka är dessa vägar? Vägarna som leder till Allah subhanahu wa ta'ala. Vägarna som leder till paradiset. Allah kommer att vägleda dem. Och sen säger Allah att Allah är sannoliken med dem som gör det goda och det rätta. Allah är med dig och hjälper dig och skyddar dig, försvarar dig och underlättar för dig. Så länge du gör det goda och det rätta. Så vad är belöningen och frukterna av att kämpa och kriga för Allahs skull? Det är att Allah kommer leda dig på de rätta vägarna. Vägarna som går till paradiset. Allah kommer vägleda dig i detta liv och i nästa liv. I detta liv kommer han leda dig på rätt väg. Och i nästa liv kommer han leda dig på vägen som går till Jannah. Hålla dig fast på sirat över helvetet så att du kommer in i paradiset. Sen nämner författaren versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Och dyrka din Herre tills det att övertygelsen kommer. Al-yaqin. Och övertygelsen i den här versen betyder döden. Dyrka din Herre tills det att döden kommer. Yani var fast på religionen och kämpa och sträva i att praktisera islam tills du dör. När är den här prövningen slut? Vi är i en prövning i detta liv, eller hur? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah har satt oss här för att pröva oss, den som gör de bästa av gärningar, för att vi ska dyrka honom. När är den här prövningen och när är den här tävlingen slut, där vi ska tävla med varandra i det goda? Det är när vi har dött. När själen har lämnat kroppen, alhamdulillah, då är allting slut. Så hur länge ska vi dyrka Allah? Hur länge ska vi kämpa och sträva? Tills vi dör. Vissa, de har kortare mål än så. De tänker: jag ska dyrka Allah tills Ramadan är slut. Eller jag ska dyrka Allah den här veckan. Eller idag. Och det här är väldigt låga mål. Utan muslimer ska ju ha mål att dyrka Allah tills det att döden kommer. Och Ibn Kathir säger att den här versen används som ett bevis på att man måste dyrka Allah så länge man lever. Att man måste be och liknande så länge ens sinnen fungerar. Man måste be och dyrka Allah så länge man lever. Och det har berättats också i Bukhari att profeten Muhammad a.s. han sa: be ståendes om du kan. Kan du inte be sittandes, kan du inte be liggandes. Eni, be så gott du kan. Så länge du kan be måste du be. Så det här är också en vers som då indikerar på denna princip. Ibn Kathir nämner också att vissa sufister, vissa malahida, vissa folk som avvikit från den rätta läran har misstolkat den här versen. Dyrka Allah tills du når el-yaqin. De säger el-yaqin är en hög nivå du kan nå inom sufismen. Den högsta nivån. Om du når den här nivån så behöver du inte be längre. Du behöver inte fasta och det som var haram, det blir halal och liknande saker. Du blir en person som står över sharia. Du är befriad från sharia. För du har nått el-yaqin. Och det här är batil. Och det här går emot det som alla mufassirun har sagt. Någonsin. Den här tafsir a'udhu billah, den är kufr. Om man tror att man inte behöver be och fasta och liknande, att det som är haram är halal, då är man inte längre muslim. Men alhamdulillah, som vi sa, versen betyder att man då ska dyrka Allah tills den dagen man dör. Som Isa a.s. sa: وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاءِ مَا دُمْتُ حَيَّا. Att han beordrade mig med bön och zakat så länge jag lever. Alltså, dyrka Allah tills du dör. Sen så nämner författaren versen där Allah Azza wa Jal säger: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Och minns er Herres namn och hänge er till honom med en total hängivenhet. Minns din Herres namn. Ja, ni gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Minns Allah med hjärtat. Minns Allah med tungan. Minns Allah genom att praktisera religionen. Hålla dig borta från haram. Att minnas Allah subhanahu wa ta'ala från de bästa av gärningar. Wa tabattal ilayhi tabtila. Och hänge er till Allah med en total hängivenhet. Yani kämpa och dyrka i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är det som författaren menar med al-mujahada. Yani kämpa i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och hängivenhet betyder här al-inqita. Yani att man lämnar andra saker och fokuserar sig på dyrka. Man lämnar onödiga saker, haram saker och fokuserar sig på att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Sen nämnde författaren versen från surat Zalzala som vi alla känner till: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Den som gör så lite som en atom eller senapskorn av gott kommer att se det. Det minsta gott du gör i detta liv kommer du inshallah att se på domedagen. Allt vi gör i det här livet kommer vi möta oss Allah subhanahu wa ta'ala. Så kämpa i att göra goda gärningar, även om de skulle vara små. لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. Profeten a.s. han sa: se aldrig ner på en god gärning. Även om det skulle vara att du möter din broder med ett leende på ansiktet. Han sa: rädda er från elden om det så är med en halv daddel. Det finns inga små gärningar i islam. Utan alla gärningar är goda. Det finns självklart större gärningar och bättre gärningar. Men även de så kallade små gärningarna är stora hos Allah subhanahu wa ta'ala. Fanns det en man som blev förlåten för sina synder för att han tog bort en gren från vägen? Ni känner till hadithen, eller? Ni har hört den. En man gick på vägen och han såg en gren som låg i vägen och störde muslimerna. Och han sa: kanske någon muslim, tänkte för sig själv, kanske någon muslim kommer att skada sig på den här grenen. Så han tog bort den, rahma, för folket. Han brydde sig om andra människor. Så Allah tog bort hans synder. Subhanallah. En gren. Vi vet också kvinnan som var prostituerad. En stor haram, zaniya. Hon gav vatten till en hund som var törstig. Allah förlät hennes synd. Så man ska aldrig se ner på en god gärning. Vem vet vilken gärning det är som kommer att ta in en i paradiset. Författaren nämner också versen från surat Muzammil, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Och vilka goda gärningar ni än gör för er egen skull, så kommer ni att finna dem hos Allah större och mer belönade. Vilka gärningar vi än gör, لِأَنفُسِكُمْ, varför gör vi goda gärningar? Är Allah i behov av våra goda gärningar? La wallahi. Allah, han är al-ghani. Han behöver inte oss, utan det är vi som behöver honom. Om hela världen skulle vända sig mot Allah, Allah skulle inte bli svagare eller förlora någon makt. Och om hela världen vänder sig till Allah och är med Allah och dyrkar Allah, så ökar det inte hans makt. Allah, han är inte i behov av oss, utan vi är i behov av honom. Och när vi gör goda gärningar, så är det för vår egen skull. Vi tar nytta av dem i detta liv, och vi kommer att ha nytta av dem i nästa liv. Så allting gott vi gör för oss själva kommer vi finna hos Allah större och mer belönade. Så varenda liten sak du gör finner du hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så som profeten Muhammad sallallahu alaihi, att ingen av er, det finns ingen människa förutom att han kommer att möta Allah på domedagen, ensam, utan tarjuman, utan medlare, utan någon som översätter eller står emellan. Och Allah kommer fråga varenda människa vad han har gjort och så vidare. Och han ser på sin höger sida sina gärningar, och han ser på vänster sida sina gärningar. Det finns ingenstans att fly. Och han ser elden framför sig. Och så sa profeten al-Islam: akta er för elden, om det så är med en haldadden eller ett gott ord. En minsta lilla gärning, försök att rädda er själva från elden. Så det vi gör kommer vi att finna hos Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och det kommer att vara khayran wa a'zam ajra. Och belöningen kommer att vara större och mäktigare, subhanallah. Exempel på detta. Vad sa profeten alaihi salam? Han sa tasaddaqu, skänk sadaqa. Allah accepterar med sin högra hand. Han accepterar bara det som är gott. Och han låter en daddel, en liten daddel, växa tills det blir någonting stort som berget av Uhud i belöning. Så som någon av er låter ett litet föl, en kamelföl, växa upp och bli stor. På samma sätt låter Allah belöningen växa hos honom på domedagen. En daddel, så här liten, 2 centimeter, kan bli i belöningen som berget av Uhud på domedagen. Berget av Uhud är 100-tals meter långt. Det är 100 meter högt och väger tonvis. Subhanallah. En daddel kan bli så här stor hos Allah subhanahu wa ta'ala, om du ger den med uppriktighet för Allahs skull. Och den sista versen som författaren nämner är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Och allting gott som ni spenderar känner Allah till. Allah är alim. Han är väl medvetande om allting gott vi skänker. Varenda liten sak du skänker för Allahs skull känner han till. Och kommer han inshallah att spara och belöna dig för på domedagen. Allting gott. 1 krona, 2 kronor, 5 kronor, 10 kronor, 1 brödbit. Allting gott, alhamdulillah, finns det belöning för oss alla på domedagen. Inte bara pengar. Kläder. Du skänker kläder till fattiga. Du ger tak över huvudet till fattiga. Du gräver en brunn till fattiga. Du skänker en bok till någon behövande. Sadaqa kan också vara att du lär ut någonting gott till en person. Du lär en person att be. Det är sadaqa. För den bästa av sadaqa som finns är att skänka folk kunskap. Och wallahi, sadaqa av kunskap är bättre än sadaqa av pengar. Pengar försvinner. Men sadaqan av kunskap gynnar människan hela livet. Så allting gott du skänker känner Allah subhanahu wa ta'ala till. Författaren nämner sen ett antal hadither i detta kapitel. Och den första hadithen är en väldigt mäktig hadith, en hadith kudsi, som berättas av Abi Huraira radiyallahu anhu. Och denna hadith finns också återberättad i de 40 haditherna av Nawawi, vilket betyder att det är en hadith som lägger ut en grund i islam, en väldigt viktig hadith. Och den hadith som kallas för hadith al-wali, hadith al-wali, den talar om Allahs awliya, de som Allah subhanahu wa ta'ala älskar mest av alla. Och i denna hadith så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: inna Allah ta'ala qala, Allah azza wa jall säger: man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb, den som skadar eller sårar någon av mina awliya har jag förklarat krig emot. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Och det finns ingenting som för min tjänare närmare mig och som jag älskar mer än de saker jag har gjort obligatoriska. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Och min tjänare fortsätter att närma sig mig med frivilliga gärningar. حَتَّى أُحِبَّ. Tills det att jag älskar honom. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Och om jag älskar honom så kommer jag att vara hans hörsel som han hör med, hans syn som han ser med, hans hand som han greppar med och hans fot som han går med. Och om han ber mig kommer han att få, och om han söker skydd så kommer han att skyddas. Och denna hadith finns i Bukhari. Och det här är en mäktig hadith. Denna hadith talar du om en av de högsta nivåer man kan nå som en muslim. Och det är att man blir en wali, en person som står Allah nära, från Allahs awliya. Och ni kanske har hört det här uttrycket förut, awliya, wali. Och det här är ett uttryck som tyvärr i många muslimska länder missbrukas. Där ordet wali eller awliya är synonym till gravdyrkan. Eller synonym till folk som man ska gå till och betala pengar för att de ska ge dig någonting eller göra dua för dig. Det här är tyvärr det som har blivit wali i många muslimska länder. Men det här har ingenting med awliya att göra. Awliya är de som står Allah närmast, de som Allah älskar. Och det är fromma människor som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. De skulle aldrig acceptera att någon kommer och dyrkar deras grav. Aldrig någonsin. De skulle inte acceptera att någon kommer och ge dem pengar för att de ska göra dua eller läsa Koran på vatten eller liknande. Det här är inte en siffa från Allahs awliya. Vilka är då Allahs awliya? Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sannoliken så är det så att Allahs awliya ska aldrig behöva känna någon rädsla och inte heller någon sorg. Det här är första belöningen som nämns för al-awliya. De ska inte känna rädsla eller sorg. Och vi har nämnt det förut i tafsir, det nämns ofta i Koranen. Rädsla för vad som väntar. Rädsla för vad som väntar på domedagen. Man vet inte, denna osäkerhet. Vad ska Allah göra med mig på domedagen? Ska han låta mig gå till paradiset eller helvetet? Ska han förlåta mig eller straffa mig? Allahs awliya behöver inte känna rädsla. Och inte heller någon huzn, ingen sorg ska de heller behöva känna. Och när är sorgen? Jo, sorgen för saker som har varit. De kommer ångra sig och känna sig ledsna och rädda över saker de har gjort i det här livet. Men då så säger Allah att de behöver inte känna sorg eller rädsla. Och sen så beskriver Allah dessa awliya. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Två egenskaper. De som hade iman, tro och taqwa. De fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. Vilka dessa två egenskaper? Alladhina amanu, de som hade iman. De har fullbordat sin tro. Och ni vet, tro består ju av att man tror i hjärtat, man uttalar sin tro och man praktiserar sin tro. Och denna tro ökar med goda gärningar och blir svag med synden. Och denna tro kräver också kunskap. Så dessa awliya, de har iman. Och de fruktar Allah. Och ordet taqwa betyder här att de gör det Allah har beordrat. Och de håller sig borta från det Allah har förbjudit. Då fruktar man Allah subhanahu wa ta'ala. Man aktar sig för Allahs straff och Allahs vrede genom att göra det han har beordrat och hålla sig borta från det han har förbjudit. Tayyib. Så vilka är Allahs awliya? Kullu mu'minin muttaqi. Varje person som är troende och fruktar Allah. Han är från Allahs awliya. Inte som Ahlul Bidah säger att awliya, de är typ 10-20 stycken på hela jorden. Och de säger att han är från Allahs awliya och så vidare. Nej. Allahu alam vem som är hans awliya. Vi vet inte vem som har stark iman. Och vi vet inte vem som har taqwa. Utan det här är saker som finns i hjärtat. Det kan finnas awliya av oss. Och vi ber Allah att vi ska vara från dem inshallah ta'ala. Vem vet, Allahu alam. Så awliya är många. Så i denna hadith som profeten Muhammad berättar, alaihissalam, så säger han att Allah säger: "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Den som skadar eller sårar en av mina awliya har jag förklarat krig emot. Han har ingått ett krig med Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Finns det någon chans att man ska kunna kriga mot Allah? Inte det här lika med att man är förstörd. Det är kört, eller hur? Kriga mot Allah. Finns det någon chans att vinna? La wa a'udhu billah. Det är kört, yani. Den som Allah har förklarat krig emot. Och det här bevisar att det här är från al-kaba'ir, de stora synderna. Att skada och såra en av Allahs awliya. Och den här hadithen är så viktig. Den bevisar att man måste vara så otroligt försiktig när det kommer till hur man behandlar muslimer. Den personen som står framför dig, han kanske är från Allahs awliya. Och du retar personen. Du kränker personen. Du baktalar personen. Du sprider skvaller om personen. Du tar personens pengar med orätt. Och ännu värre, du slår personen. Du skadar personen fysiskt. Och kanske till och med dödar personen. Den som skadar eller sårar någon av Allahs awliya är i krig med Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också ulema. Faran av att baktala och kränka ulema, de lärda. För som imam Shafi'i sa, om ulema inte är Allahs awliya, så vet jag inte vilka Allahs awliya är. Yani de är de som är först, mest berättigade till att vara Allahs awliya. Det är ulema. Så den som baktalar ulema och dessa är från Allahs awliya, är i krig med Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska akta sig för att en skada eller såra en muslim. För det här kan vara konsekvenserna. Och den som har förklarat krig, eller den Allah har förklarat krig emot, Allah al-musta'an, det är kört för honom. Om han inte vänder sig och gör tauba. Så, och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala vilka dessa awliya är. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger här att det finns ingenting som jag älskar mer och för en tjänare närmare mig än de saker jag har gjort obligatoriska. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala älskar mest av allt? Och vad är det som för oss nära till Allah? Yani så att det blir Allahs awliya. Det är de saker som är obligatoriska. Vilka är de saker som är obligatoriska? Till exempel salam. Yani islams andra pelare är från de saker Allah älskar mest av allt. Och då har nämnts i en hadith att salah är den mest älskade gärningen till Allah. Så genom salah, obligatorisk bön, dessa fem salah, närmar man sig Allah subhanahu wa ta'ala. Finns ingenting som Allah tycker mer om än detta. Genom obligatorisk zakat, genom obligatorisk fasta, ramadan, och genom obligatorisk hajj. Dessa saker är wajib. Och det är de som för oss närmast till Allah. Och de av gärningar Allah älskar mest av allt. Allah älskar ingenting mer än dessa obligatoriska gärningar. Och sen fortsätter tjänaren att närma sig Allah med de saker jag har gjort frivilliga. Tills det att jag älskar honom. Eller då kallas han blivit från Allahs awliya. Han närmar sig och närmar sig och närmar sig med obligatoriska gärningar. Och sen när han kämpar och strävar ännu mera och krigar i att göra sunna gärningar, blir han till slut älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och då är han från Allahs awliya. Subhanallah. Så den här meningen av hadithen bevisar när man ska väga upp vilka av gärningar är bäst i islam. Kan en sunna gärning vara bättre än en obligatorisk gärning? Kan den det? Kan en sunna gärning vara bättre än en obligatorisk gärning? Nej. Utan de obligatoriska gärningarna är bäst. Generellt. Och sen kommer de rekommenderade och frivilliga gärningarna. Och vad händer om Allah subhanahu wa ta'ala älskar denna tjänare? Och han blir från Allahs awliya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Allah säger, jag blir hans hörsel, han hör mig. Hans syn, han ser mig. Hans hand, han greppar mig. Och hans fot som han går med. Vad menas med detta? Det ska inte feltolkas. Jag blir hans hörsel, han hör mig. Yani, jag skyddar den här människan. Och gör så att han inte hör någonting som jag ogillar. Jag ger honom tawfiq och framgång i att han ska höra det som är halal. Jag ger honom tawfiq och framgång i att han ska se det som är bra. Och inte det som är haram. Att han inte ska greppa, röra eller ta någonting som är haram. Och att han inte ska gå mot någonting som är haram. Genom Allah Azza wa Jal skyddar honom. Och är med honom och hjälper honom. Och inte som vissa sufister återigen misstolkat denna hadith och säger att Allah blir, eller människan blir en del av Allah. A'udhu billah. Det här är kufr. Så får man inte säga. Och samma hadith motbevisar det här påståendet. För att Allah nämner i hadithen sig själv och tjänaren. De är inte samma. Och han nämner sen belöningen. Om han ber mig ska han få. Och om han söker mitt skydd ska jag skydda honom. Och det här nämner Ibn Taymiyyah är ett bevis på att Allah skiljer på sig själv och tjänaren. Ja, de är inte samma. Utan vad som menas med hadithen är att Allah är med honom och hjälper honom och skyddar honom. Bäst. I hans syn och hörsel och det han gör i livet. Så vad är belöningen av Allahs awliya? Att Allah är med dem. Han hjälper dem och skyddar dem. Och de får sin dua besvarad. Och när de söker skydd för någonting så kommer de att skyddas från denna sak. Och det här är också en enorm belöning. Att vara en person vars dua är mustajab. Accepterad hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och när du ber så får du det du ber om. När du säger a'udhu billah, Allah skyddar dig från det du söker skydd ifrån. Inte det här någonting enormt? Att varenda sak du ber om, du kommer få det. Subhanallah. Så det här är en av belöningarna för Allah subhanahu wa ta'alas awliya. Naam. Så denna hadith som ni hör är otroligt mäktig. En väldigt, väldigt viktig hadith. Och hadithen nämndes ju i detta kapitel som handlar om en mujahada. Att kämpa, sträva, uppoffra, kriga i att göra gott. Och hadithen är ett klart bevis på detta. Att när du kämpar i att göra det som är wajib, håller dig borta från haram och göra det som är sunna, så är belöningen att du blir från Allahs awliya. Det är en av belöningarna för att kämpa med gott i det här livet. Sen nämnde författaren en hadith från Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam i det han berättar från sin herre. Och det här är också en hadith qudsi. Att Allah säger: "Idha taqarraba al-'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa idha taqarraba ilayya dhira'an" تقربت إلي منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. إذن حديث سبرهت لبروفيت عليه الصلاة والسلام أت الله سير أم من سلاب أم من شانر نرمشي مي من شبر سهمك måttet mellan, om du sträcker ut handen, lillfingret och tummen. Det kallas för shibr. Ett mått som användes förr i tiden. Ungefär 20 cm. Om min tjänare närmar sig mig med en shibr, så kommer jag att närma sig honom en dira. Och en dira är från fingertopparna till armbågen. Den dira. Och om han närmar sig mig en dira, så kommer jag att närma mig honom en ba'a. Och en ba'a, det är om du sträcker ut båda armarna från fingertopparna till fingertopparna. Yani din längd. Och det här betyder att yani, om du närmar dig Allah med lite, kommer Allah att närma sig dig med mera. Yani Allah Azza wa Jal kommer att belöna mera, och du kommer att komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och så sa Allah, och om min tjänare kommer till mig gåendes, kommer jag till honom springandes. Så ju mera goda gärningar man gör, ju närmare kommer man till Allah subhanahu wa ta'ala. Även om det är lite, så är belöningen i mångfald hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och som vi också förstod av tidigare hadith, att om du närmar dig Allah med obligatoriska gärningar, kommer du närmare till Allah, och med frivilliga gärningar kommer du ännu närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Sen så nämner författaren en väldigt viktig hadith från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ni'matan maghbun feehima kathir min an-nas, as-sihhah wal-farah." Det finns många gåvor, många välsignelser som de flesta av folk har förlorat i. Hälsan och fritiden. Och den här hadithen är väldigt viktig. Och många av salaf nämner denna hadith som den första hadithen i boken av Zuhud. Raqa'iq. De saker som mjukar upp ens hjärta. Som ni kanske hörde i lektionen om Tirmidhi. Denna hadithen, den första hadithen som nämndes i kitab Zuhud i Tirmidhi. Den första hadithen som nämndes i kitab Raqa'iq i Sahih Bukhari. Och många av salaf började sina böcker om Zuhud med just denna hadith. Det finns två ni'ma. Ni'matan. Och Allahs gåvor är många. Allahs ni'ma går inte att specifiera i antal. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَ. Om ni försöker räkna eller specifiera eller begränsa Allahs gåvor, kommer ni inte kunna göra det. De är oändliga. Och den största gåvan av alla är vad? Det är våran iman. Att Allah har gett oss islam. Det finns ingen gåva som är större än islam. Eller hur? Pengar kan Allah ge till den han älskar och den han hatar. Makt kan Allah ge den han älskar och hatar. Skönhet Allah kan ge den han älskar och hatar. Men iman ger han bara den han älskar. Som Abdullah ibn Mas'ud sa. Så iman är den största gåvan. Och allting i det här livet går att ersätta. Pengar går att ersätta. Skönhet går att ersätta. Makt går att ersätta. Men om du förlorat din religion och gett upp din religion, vad är det som ska ersätta den? Vad är det som ska vara värt lika mycket? A'udhu billah. Så religionen, islam, är den största gåvan som Allah subhanahu wa ta'ala har gett till någon människa. Men i denna hadith som nämnde profeten Ali som två andra gåvor som många människor inte uppskattar. Och det är hälsan och fritiden. Och han säger att de flesta människor är magbun. Och ordet magbun på arabiska, som också nämns i Koranen, yawm al-taghabun. Dagen av vinst, ett av domedagens namn. Dagen av vinst och förlust. Dagen av vinst och förlust. Al-ghubun på arabiska, det kan vara när du säljer någonting som är värt mycket för ett lågt pris. Du säljer något som är värt mycket för ett väldigt lågt pris. Du säljer en ny iPhone för 500 spänn. Det är förlust, eller hur? Eller att du köper någonting för ett otroligt dyrt pris. Ja, samma sak, du köper en iPhone för 20 000 spänn. Det är blåst, det är förlorat, eller hur? Så samma sak här, när ordet betyder el-rubben, när man har förlorat. Man har gjort en förlust. De flesta av folk är förlorare när det kommer till hälsan och fritiden. De flesta av folk uppskattar inte dessa gåvor. Vad är det som menas med denna hadith? Jo, att vi ska använda dessa två gåvor till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Hälsan kommer att försvinna en dag. Du kommer bli sjuk en dag, som de flesta av människor blir. Och då kanske du inte kommer att dyrka Allah som du borde eller som du brukade göra. Och det finns kanske vissa former av ibadah som du inte kan göra. Du kanske inte längre kan stå och be på natten. Du kanske inte kan fasta i Ramadan eller frivillig fasta. Så hälsan ska man ta vara på. Och fritiden. Många av er, mashallah, ni är unga. Många är inte ens gifta. Många har inte barn och så vidare. Det kommer att komma en tid där ni är väldigt upptagna. Där ni bara njuter om ni har en halvtimme ledigt om dagen. Och då har man inte tid. Du är upptagen med jobb, familj och allt möjligt. Och du hinner inte göra de här sunna bönerna. Du hinner inte göra frivilliga gärningar och söka kunskap och liknande saker. Så passa på medan du är frisk och har fritid. Det är det som menas med hadithen. Att vi är i det här livet som affärsmän. Och vårt kapital som vi ska investera där vi gör goda gärningar är hälsan och fritiden. Så om vi förlorar det här kapitalet så har vi ingenting att investera i. Så man ska passa på i att fylla sin fritid och sin hälsa med goda gärningar. Och som det har nämnts i Tirmidhi, i en sahih hadith, där så sa profeten alaihissalam att det finns ingenting som folket i paradiset ångrar förutom de stunder där de inte mindes Allah. Varenda timme där de inte mindes Allah kommer de att ångra i paradiset. Folket som är i Jannah ångrar varenda timme de var här på jorden och inte mindes Allah subhanahu wa ta'ala. Att det var en förlust. De kunde ha gjort mycket mer khair med den tiden de var i det här livet. Så man ska ta vara på livet innan det döden kommer. Och profeten alaihissalam gav en gång ett väldigt starkt råd till en man som sökte råd. Han sa till honom: "Igtanim khamsan qabla khams." Ta vara på fem saker innan det du drabbas av fem andra. Ta vara på ditt liv innan din död. Ta vara på din hälsa innan din sjukdom. Ta vara på din fritid innan du blir upptagen. Ta vara på din ungdom innan du blir senil. Och ta vara på din rikedom innan din fattigdom. Mashallah. Fem saker. Ta vara på livet innan döden. När döden kommer finns det ingen återvändo. Eller hur? Man kan inte komma tillbaka. Ingen som har dött har kommit tillbaka. Utan dör man så kallas. Då har man börjat sin färd in i nästa liv. Ens domedag har börjat. Så ta vara på livet innan det att döden kommer. Och ta vara på din hälsa innan sjukdomen kommer, som vi nämnde. Och ta vara på din fritid innan det att du blir upptagen. Och ta vara på din ungdom innan det att du blir senil. Varför nämndes ungdomen? Först nämndes livet och sen nämndes ungdomen. Är inte ungdomen en del av livet? Det är en period i livet. Men profeten liksom specificerade ungdomen. För den här tiden är du oftast frisk. Du har fri tid. Och du är stark. Så passa på att göra mycket goda gärningar när du är ung. Och wallahi, den som gör goda gärningar som en ung person får från de högsta av belöningar. Och det nämndes ju att det här är en av de sju som får Allahs skugga på domedagen. När solen kommer nära och folk står och svettas och det finns ingenstans att fly, så finns det vissa unika människor som kommer att få Allahs skugga på domedagen. Och en av dem är en ungdom som växte upp i dyrkan till Allah. Folk stod i centrum och syndade, folk var på disco, folk gjorde inte salat. Han var i moskén, han gjorde salat, han var på föreläsningar, han var snäll mot sin mamma och pappa, han sökte kunskap och så vidare. Han kommer gynnas i detta liv. Och han kommer att gynnas på domedagen av dessa goda gärningar. Och ta vara på din rikedom innan din fattigdom. Pengarna kommer att försvinna. Så passa på medan du har pengar. Och vilken är den bästa sadakan? Den som man skänker när man är rik. När man har det bra, man vill ha mera. Och man är i behov av pengarna. Man är rädd för fattigdom. Det är den bästa sadakan. Skänk. Allah kommer att ge mera tillbaka. Så man ska ta vara på livet. Här finns också en fejda. Profeten alaihi salam, han sa: de flesta av folk är förlorare när det kommer till dessa två. De flesta, kefirun minan nas, vilket indikerar på att qalilun minan nas, få är de som tar vara på hälsan och fritiden. Eller hur? De flesta av folk, Allah al-musta'an, de slösar bort sin fritid och sin hälsa. Men få är de som tar vara på sin fritid och hälsa. Det finns folk som gör det. Och jag ber Allah att vi inshallah ska också vara från dem. Vi tar en hadith till. Aisha radiyallahu anha berättar att profeten alaihi salam brukade stå och be på natten tills det att hans fötter sprack. Och då så sa jag: varför gör du så här, ja Rasulullah? Och Allah har förlåtit dig för dina gångna och kommande synder. Och då så sa profeten alaihi salam: afala akunu abdan shakura, ska jag inte vara en tacksam tjänare? Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här finner vi profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Så han är bästa människan. Och han var förlåten för sina gångna och kommande synder. Han stod och bad på natten. Och det har nämnts i Koranen och i hadither att profeten alaihi salam ibland bad 2/3 av natten. Ibland bad han hälften av natten. Och ibland 1/3. Och ibland hela natten. Mashallah. Han stod och bad otroligt länge. En gång så ville en av sahaba be nattbönen tillsammans med profeten Muhammad a.s. Jag tror det var Abdullah ibn Mas'ud. Och han sa att jag ställde mig bredvid honom. Och profeten a.s. började be. Och han läste i första rak'an surat al-Baqarah. Och jag tänkte för mig själv, yani vid 200 verser eller något sånt där, så kommer han göra rukå när han fortsätter. Så jag sa, jag tänkte för mig själv att när han är färdig med Baqara så gör han rukå. Och inte bara det, han läste tertil, yani lugnt. Och vid varje vers där Allah nämner rahma så stannar han upp och bad Allah om hans rahma. Och när Allah nämner straff så stannar han upp och sökte Allahs skydd från Allahs straff. Så han sa, han läste surat al-Baqara. Jag tänkte att han ska göra rukå när den är slut. Han gjorde inte rukå. Första rakan. Han började läsa surat al-Nisa tills den var slut. Han fortsatte och läste surat Ala Imran tills den var slut. Och sen gjorde han rukå, alaihissalam. En rakan. Mer än 5 juz nästan. Han läste lugnt och stannade upp. Allahu Akbar. 5 juz, en rakan. Och sen det nämndes att han gjorde rukå och sujud nästan lika länge som han stod. Subhanallah. Allahu Akbar. Idag, mashallah, taraweh 20 minuter. Folk de börjar få ont i benen. Eller hur? Många av oss är ta'ban, yani. Subhanallah. Allah yahdina. Så profeten alaihissalam, kolla hur han bad på natten, alaihissalam. Trots att han var förlåten för sina gärningar, garanterad den högsta platsen i paradiset. Och ändå så gör han detta. Varför? I tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Afala akunu abden shakura. Ska jag inte vara en tacksam tjänare? Han står och ber tills fötterna spricker, alaihissalam. Ska jag inte vara en tacksam tjänare? Men vad är tacksamhet? Det är inte bara att säga alhamdulillah, shukurullah. Tacksamhet är också att använda de gåvor du har fått i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Visa din tacksamhet genom att dyrka Allah. Tacksamhet är att göra dina salat, att du fastar ramadan, att du minns Allah subhanahu wa ta'ala. Tacksamhet i att Allah har gett dig pengar, i att du delar med dig till andra och så vidare. Men tacksamhet är att du lyder Allah azza wa jalla, inte att du syndar till Allah. Så den här hadith är också ett bevis på en mujahada, hur man ska kämpa och sträva och kriga i att komma till de högsta nivåer i paradiset. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa oss att höja vår motivation, att vi inshallah ska bli starkare muslimer. Och från de som kämpar i detta liv, så att vi får höga nivåer i nästa liv. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.